Hej Anne!
Hallå!
Idag ska vi prata om när hästar inte gör som vi vill eller inte gör som vi hade tänkt oss. Typ ja. När det blir fel.
Ja, spännande.
Eller hur?
Hästar får ju inte göra bara som de vill.
Ja, bara det som jag skulle börja med.
Ja. Det var faktiskt ganska nyss att jag hade en sån där liten... Ja, men det känns som att det där dyker upp lite då och då, att man tror att för att man tränar belöningsbaserad eller relationsbaserad, att då får hästen göra precis som den vill eftersom den får ha valmöjligheter.
Just det, ja. Classic.
Det skulle kunna vara bra att bara, vi behöver inte djupdyka ner i just det, men få en, kan inte du bara definiera det? Vad... Hur tänker du om det?
Hur, apropå val, och hur ser det ut då när vi tränar belöningsbaserad? Är det att vi överhuvudtaget pratar om att hästar har möjlighet till att välja saker?
Mm.
Jag tänker att det här, hur stort utrymme hästen får är väldigt individuellt vad man tycker är skönt som människa.
Mm.
Alltså, jag som person kanske... inte tycker att det är ett problem när min häst går och äter gräs eller går iväg en liten bit och kommer tillbaka sen. Eller... ja, det beror också på i vilken miljö vi befinner oss, om det är säkert för den att ha det utrymmet eller inte.
Mm.
Och andra tycker att det är ett jättestort problem, eller de har sin häst i en miljö där det är ett problem.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och då tänker jag att det kan inte, det måste vi bestämma för oss själva allihop. Vi kan inte säga att det här är rätt, det här är fel, utan det här är någonting som man själv bestämmer beroende på sin egen, sina egna möjligheter eller
situation.
Vad man känner är bra.
Ja, ja.
Och då, ja. Det kan ju inte någon annan bestämma.
Nej.
Och det tycker jag är väldigt individuellt. Jag själv har inte så mycket problem med att min häst inte är lydig. Inte gör som jag säger. Mm. Så att säga. Det är liksom inget problem för mig.
Mm.
Förutom i vissa situationer såklart.
Men du tycker inte att när du säger lydig. Känns det motstridande mot det du står för gällande relationsbaserad hästträning?
Nej. Eller vad menar du?
Att en häst ska vara lydig. Jag ser för mig att då gör den bara som jag säger. Som när man tränade. Det sättet jag tränade natural horsemanship på, då skulle den bara lyda mig.
Ja.
För mig så blir det lite så här, nej. jag är inte där.
Nej.
Det som jag har det i mig, ibland så känner jag att det kommer tillbaka, men gör det bara som jag säger, jag har inte tid med det här. Du vet, man kan ju känna så också. Men det är inte det jag vill bygga min träning på.
Eller hur? Det kanske finns inslag av att så här, nu måste vi göra det här. Alltså du måste gå tillbaka till hagen. Eller vi måste gå den här sträckan. Eller vi måste gå på just den här sidan av vägen. När vi går på asfaltsvägen.
Ja.
Och så vidare. Eller du måste stå bunden här nu för att mina barn går här. Du kan inte gå omkring.
Mm.
Och det upplever jag inte ett problem. Hästarna är fine med det.
Mm. Och det tänker jag också. Just det där känns inte så. Eller tänker jag, det är inte motstridande mot att vi tränar belöningsbaserad eller med positiv förstärkning eller att hästen får ha val i sitt liv. Det jag tycker motstridande är liksom där den ska lyda vart minsta vink, den får inte visa att ja, men jag skulle vilja göra det här eller nu har jag lite besvär med min kropp, jag kan inte göra det där just nu eller idag eller det här var svårt, hur ska jag, alltså testen får liksom ha ett uttryck och en möjlighet
och bli lyssnad på i det. Så om jag ber min häst att trava och den säger nej tack, då är det så här, okej, men vi kan skritta, det är liksom no big deal.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men ibland så vill jag gå över ett vattendrag precis här, för jag vet att det är svårare att gå över längre bort, och då kan jag vara ganska enveten över att jo, vi måste gå över här, över vattendraget.
Mm.
Men då tänker jag också så här, om det är ett problem, säg att jag då upplever att jag behöver använda tryck eller till och med eskalerande tryck för att få gjort det jag tycker är viktigt.
Mm.
Det är där jag behöver fundera på, okej, hur kan jag hjälpa min häst att tycker att det här är lättare. Kan jag dela upp det i mindre bitar? Kan jag öva, om det just gäller ett vattendrag, kan jag öva på lite mindre vattendrag och belöna upp det så min häst får mer självförtroende. Så att jag gör ju inte så här, ja men nu måste det göras som jag säger, så därför använder jag en massa tryck bara för att få det gjort. Utan när jag hamnar i sådana situationer, då tar jag det som feedback till mig själv att min häst behöver öva mer på det. Vi behöver liksom öva på just det här momentet så att min häst lättare kan säga ja till de här grejerna som jag tycker är superviktigt att det blir en viss lydighet i. Till exempel gå på rätt sida av vägen när det kommer bilar. Ja. Det är ju jätteviktigt.
Ja.
Och då har jag lagt bra mycket tid på att belöna upp det. Så de sakerna som jag vill ha lydighet i, så att säga, de lägger jag ju mest fokus på och förstärka för min häst. Så att min häst också tycker att man går på den här sidan vägen är toppen. För att jag har massa belöningshistorik och jag är van med att gå här och det känns bra när jag gör det. Eller hur? Och det där tycker jag att det är så stor skillnad. Istället för att man då bara kör liksom, ja men nu måste hästen lyda, så då använder jag tryck och tvång och så måste den göra som jag säger. Så tänker jag att då måste jag belöna upp det.
Ja.
Så att min häst tycker om att göra de sakerna som jag tycker är viktigt.
Så det man har lärt sig från i alla fall jag från början när jag började med hästar, det var ju att hästen, ska man säga, den ska lyda mig hela tiden. Alltså bara som princip. För att den inte ska ta över. Eller vinna. Som man säger. Där man tror att det är någon tävling mellan häst och människa. Och man har en rädsla för att om inte jag hela tiden bestämmer och har full kontroll, så kommer det bli kaos. Och det känns, när jag bara tänkte på det nu, att nu när jag har varit i belöningsbaserad träning eller positiv förstärkning träning så länge som jag har varit, inte jättelänge, men ändå, det har liksom blivit en del av min vardag och det har blivit vanlig i mitt liv, då blir definitioner av vad lydighet är något helt annat än vad det var tidigare. För jag tänkte ju också i början att man ska belöna för det beteendet man vill ha. Men ska jag då bara stå och vänta på att det ska komma fram? för att jag hade inget begrepp om hur man tränar på det sättet.
Och jag tror det är också hur får man då någonting att börja shapea ifrån?
Ja.
Hur får jag hästen att överhuvudtaget börja göra som jag tycker?
Ja, eller får jag ge något signal? Får jag visa hästen? Får jag liksom ens röra i hästen? Kanske behöver man ha en period där man är jätteförsiktig för att bara liksom, bryta med sitt gamla mönster. Och sen så får man känna efter hur behöver jag träna för att nå de mål man vill ha, till exempel. Det behöver man ju inte ha heller, men det kan ju vara att man har det, att man vill någonstans med hästen.
Ja, och det är också olika. Om man har väldigt tydliga mål så har man ju kanske lite mer fokus på att det ska hända vissa saker än när målet är att umgås på ett trevligt, ömsesidigt, respektfullt sätt. Men där är ju svårt när man är nybörjare på en träningsmetod att man ännu inte kan överblicka alla verktyg som finns och man kan inte kanske föreställa sig hur det här kommer bli. Och då måste man ha ganska stor tillit till metoden för att liksom ge sig ut i det här, och man förstår inte riktigt hur det här ska gå till allting, men ändå börja från början och hoppas att det ordnar sig på vägen.
Och sen är det också med saker som måste göras, till exempel jag behöver kratsa med hästhovar med jämna mellanrum. Men det betyder inte att jag behöver göra det med tvång hellre. Även saker som måste göras kan tränas in. Fast han har inget val. Han kan inte välja att bara, nej, jag vill aldrig kratsa mina hovar. Det behöver göras. Men jag kan ju göra det. Man kan ju träna in så att det blir trevligt. Och hästen förstår vad som förväntas. Och vad som ska hända.
Eller hur? Och där måste man verkligen göra en träningsplan. Där jag får gjort det jag behöver göra, men under tiden så sker en motbetingning, eller jag lägger på godisar i det momentet, även om det inte blir en valsituation. Mm. Just för att det blir lättare och lättare och lättare att kratsa hovarna och inte svårare och svårare och svårare. Mm. Om jag till exempel skulle tvinga hästen, så kanske den blir mer och mer avig till att göra det, för att det känns inte bra, eller hur?
Mm.
Och det finns massor med sån möjligheter till individuella upplägg i det här träningssättet.
Mm.
Man behöver liksom inte hålla sig till några regler. Och det är lite skönt att höra kanske.
Mm.
Att man får faktiskt göra som man vill.
Mm.
Bara för att man tränar belöningsbaserat betyder inte att man måste göra det till 100% hela tiden i alla situationer.
Mm.
Utan man kanske börjar i ett hörn och jobbar därifrån och inte ändrar allt på en gång.
Men det är därför också så skönt med individuell vägledning. För då får man, då kan man liksom bolla och få hjälp i just det, där man är och i det man är just nu.
Mm. Ja. Och kanske få hjälp att sålla i så här, vilka saker ska jag prioritera? Ja. Jag kanske ska strunta i de här grejerna just nu. Låt det vara som det är. Det fungerar med trygg eftergift eller med någon mer traditionell metod.
Ja.
Och börja med en sak i taget eller några få.
Ja, precis.
Men tillbaka lite till så här, vad gör vi då när hästen inte gör som jag har tänkt mig?
Mm.
För det tänker jag är ganska vanligt att man får problem med.
Ja, och jag kan ju berätta reflektion kring det på en gång.
Ja.
Att jag har tänkt många gånger på det, för det är inte alltid att alltså, för min del därför så blir det ju alltid en balansgång där man vill höja kriterierna och komma vidare, men inte höja för mycket så att man får frustration eller så. Min häst, han ger upp om jag höjer kriterierna för snabbt. Och samtidigt så, om jag inte höjer kriterierna så fastnar han i något mönster så vi absolut inte kommer vidare. Så det är en väldigt så här balansgång. Och då kan det ju vara ibland att jag, åh nej, nu väntade jag lite för länge innan jag klickade. Nu blir det liksom bara fel eller, och så hittar jag som inte, men vad ska jag klicka för nu då? När ska jag belöna nu då? Och hur tar jag mig tillbaks till start igen så att vi kan börja om? Det händer ju flera gånger, men jag känner mig alltid lite osäker liksom, i det momentet.
Ja, jag förstår.
Och så kan man råka, ja men det är så här, ja men råkar jag belöna för någonting jag inte vill ha eller eller att man får in en kedja som man inte hade tänkt att man skulle få in.
Ja,
det är många saker som kan hända.
Mm. Vi behåller kedjetanken och kommer tillbaka till den sen.
Mm.
Men det var flera saker du sa. Vi har klickat en del för ett visst beteende.
Mm.
Och då kan vi antingen höja kriteriet så pass stora kriterier hopp eller kriterier steg så att det blir för svårt för min häst och den ger upp, eller hur? Mm. Och hur ser det ut? Ja, min häst kanske går iväg helt enkelt eller bara blir passiv och gör ingenting eller gör någonting helt annat.
Mm.
Eller så kan vi få en häst som börjar göra andra beteenden. Det kan antingen vara att den börjar göra ett annat beteende som vi har förstärkt tidigare med hjälp av godis.
Mm.
Någonting som ligger liksom högt upp i beteenderepertoar. Alltså någonting som hästen tänker på lite lättare för att vi nyss kanske har tränat på det.
Mm.
Eller så går den till någon typ av frustrationsbeteende. Mm. Och nu gör jag så här air quotes.
Mm.
Vi använder ju ordet frustration för liksom som ett litet paraply till olika typer av beteenden.
Mm.
Och det kan vara, det har vi säkert alla stött på. Det kan vara att hästen börjar liksom buffa på mig med sitt huvud. Den kanske tar tag i min belöningsväska eller min ficka och biter i den. Mm. Drar i mig, biter någon annanstans på mig, nafsar. Letar, skrapar med hoven, kastar med huvudet, öronen bakåt. Du ser det framför dig.
Mm. Verkligen, jag känner det.
Och det här betyder ju att hästen säger, med det här säger den, det är för svårt.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska göra för att få belöning.
Mm.
Så därför gör jag de här grejerna, för det är det enda jag vet.
Mm.
Vad jag kan göra just nu. För hade hästen vetat vad den skulle göra eller tyckte att det var lätt att göra det, så hade den gjort det istället, eller hur?
Ja, men precis.
Så, och det får vi tänka, att hästen gör inte det här med någon så här slug baktanke av ondhet. Och så här, att nu är jag arg på dig, därför ska jag bita dig för att du är dum.
Ja.
Jag tänker inte på det här viset.
Nej.
Utan den gör det för att den vet inte vad den ska göra istället. Och den tycker att det är jättejobbigt att inte veta.
Ja, och det kan ju bli liksom i våra vi är ju människor och hästar är hästar, vi är olika. Och då när en häst beter sig så är det ju lätt för att vi hamnar i en sån här, den tycker inte om mig, och så kommer vi kanske i försvarsposition och så kommer vi i ilska för att vi vill försvara våra känsla av att den inte tycker om mig. Alltså, vi har många sådana här mönster i oss som är ganska vanliga egentligen. Och då
tänker att vi tänker att men du kan det här. Vi gjorde det här ju igår. Du kan det här. Sluta vara dum liksom.
Precis. Det här har vi tränat på förut. Eller?
Ja.
Ja, precis. Som, det var någon som faktiskt skrev ganska nyligen, men jag trodde att när man hade tränat in någonting, då kan hästen det. Men
just det.
Så kan det vara, men om man inte har belönat det på jättelänge så är det inte så positivt förstärkt faktiskt. Så då kanske man behöver belöna upp det igen.
Och förstå att alla saker som ändras omkring kan ju vara upplevas för hästen som en kriteriehöjning. Till exempel att vi är på en ny plats. Eller till exempel om det är en annan häst i stallet eller på ridbanan. Om det är en annan tid på dygnet. Alltså innan någon fodring, efter någon fodring och så vidare.
Vilken årstid det är, för då ser det annorlunda ut.
Ja, och kanske det finns gräs eller så finns det inte gräs. Och då kanske man är mer mätt eller mindre mätt. Alla de här grejerna upplever hästen som en kriteriehöjning.
Mm.
Så även om vi tänker att beteendet hästen ska göra likadant som det var förra veckan, så upplever inte hästen det på samma sätt.
Mm.
Så där behöver vi tänka att alla de här små förändringar som blir för att livet är, kan göra att beteendet blir svårare att utföra.
Mm.
Och alltid när det inte blir som vi har tänkt oss, så behöver vi göra det lättare för hästen att lyckas.
Mm.
Alltid.
Mm.
Och där kan man verkligen säga, okej, vad är lösningen då? Ja, göra det lättare. Men hur ser det ut?
Ja, hur ser det ut? Jag tänkte också bara en liten lite sidospår gällande frustration. Och det finns ju fler anledningar till att man inte vill ha in frustration i träningen. Dels liksom känslan för hästen och utvecklingen av träningen, och att det ska, eftersom man bygger på positiv förstärkning, så behöver det ju upplevas positivt. Men också, det finns en fysisk orsak som jag precis har förstått själv. Kanske alla andra har förstått det här innan, och bara jag som inte har fattat. Men ifall det är fler som inte har tänkt den tanken. Så tänkte jag bara på att när en häst är frustrerad, så är ju ofta musklerna mer spända i hela kroppen. Och spända muskler vet vi ju, det är inte det bästa om man vill träna muskler till exempel, bygga muskler eller träna vad som helst. Och vara spänd i kroppen kan ju faktiskt orsaka att man, att man får en skada eller att det gör ont så småningom. Och då tänker jag, om frustration ska vara en del av ens träning jämt. Och att man då har, för då blir det väldigt ofta att hästen är frustrerad och kanske då är spänd i kroppen. Och då får vi ingen, alltså träningen blir inte bra rent fysiskt också.
Ja. Det är en väldigt viktig aspekt faktiskt.
Ja.
Därför att det är klart att det påverkar musklerna och dess kropp.
Ja.
Förutom att vi tycker att frustration är ett välfärdsproblem. Eller hur? Att det känns inte bra för hästen. Och det är inte roligt att vara frustrerad. Men det är en bra poäng, Anne. Och jag tänker tillbaka till det, lite din problembeskrivning sen tidigare. Att vad gör jag då om... jag har höjt kriterierna för mycket, vi har tappat det liksom, shapingen är borta, min häst har gått ifrån eller är arg på mig, biter mig, hur ser det ut och vad ska jag göra? Och det första tycker jag är min to go to, det är ju att ta en paus. Så det är som en så här exit strategi, att jag kan så här, nu blir det inte bra, någonting händer, det blir fel, oavsett vad som händer, så kan jag ju ta en paus. Så att, att alltid ha planerat för en paus i varje situation, i varje miljö jag befinner mig i med min häst. Och vet att så här, okej, härifrån ser pausen ut så här. Det finns hö tillgängligt, eller jag lägger en näve med mat på marken eller på, i en bytta eller på en pryl, så att jag kan gå därifrån.
Ja.
Eller bara stå där medan hästen äter sin pausmat. Så att jag får möjlighet till att tänka, jag får lite tid. Det blir lite som en reset både för människan och hästen.
Det som blir så här lite krock i mitt huvud då är, men då är det som att jag ger jättemycket belöning för just det där beteendet som var precis innan vi tog paus.
Ah, så tänker du. Jag är inte säker på att hästen upplever det så.
Nej.
Men det är klart att om vi skulle göra så varje gång, det blir jättefel, då får du massa godis. Det blir jättefel och då får du massa godis.
Ja.
Då kanske. Men målet är ju såklart att under den här pausen att vi ska tänka till och planera för nästa träningspass så att det inte blir fel, eller hur?
Just det. Mm.
Så att vi inte råkar få in det systematiskt i träningen.
Mm.
Men det är aldrig fel att ta en paus. Alltså det är alltid en bra idé att ta en paus. För då är det så mycket lättare att börja om från nytt. Efter en liten paus.
Alltså jag ska skriva ner det här faktiskt. Det är aldrig fel att ta en paus. Skriv ner det, folkens.
Ja. Det är det fel, gör det lätt. Eller är det svårt, gör det lättare.
Precis.
Vet man inte längre vad man ska göra, eller det blir bara knasigt, ta en paus. Det är aldrig fel att ta en paus. Och i den här pausen, då har vi ju liksom vår lilla reflektionsstund. Vi funderar, vi försöker analysera, vad var det som hände, när blev det fel. Ibland vet vi inte. Fine, ibland är det jättetydligt. Ja, min häst blev jätteupprörd för att hans kompis gick bort runt hörnet, så den såg inte kompisen längre. Eller vad det nu kan vara som hände som gjorde att hästen kunde inte göra beteendet längre som jag hade tänkt mig. Och som jag hade tänkt att klicka för. Och då får jag ju ett nytt utgångsläge att börja beteendet ifrån. Så säg att hästen har gått ifrån mig eller verkligen... Ja, det var ju så helt uppenbart att nu blir det jättefel. Då väljer jag oftast att shapea om från början. Och såklart kanske inte lika långsamt så som jag gjorde när jag tränade in beteendet. Utan jag börjar från början, klickar för det absolut första hästen erbjuder. Helt beroende på vad beteendet är då. Men... det spelar inte så mycket roll. Jag klickar för någonting hästen gör. Och så tar jag det därifrån. Och då kan jag, om hästen ändå kan det här beteendet ganska väl. Då kan jag ju ta ganska stora kriteriesteg. Tills dit jag kommer där jag brukar vara. Eller hur? Och det kan vara 3 klick. Och det kan vara 20 klick. Någonstans där. Att jag shapear mig tillbaka till där vi brukar vara.
Just det.
Och då får jag ju helt enkelt... försöka lägga mig på en nivå där jag får kort latenstid. Alltså hästen är inte tveksam till att utföra beteendet. Och jag får rena loopar.
Just det.
Och rena loopar är ju ett väldigt bra koncept. Att ha i sitt huvud. Där jag tänker att från att jag har gett hästen godis. Så får den möjlighet till att göra ett beteende. Sen kommer ett klick. Och sen får den godis igen. Det är min lilla träningsloop. I den här lilla loopen så kan det ju komma in det man kallar för skräpbeteenden. Så där skulle det kunna vara att min häst äter godis. Sen buffar den på mig. Sen tar den huvudet rakt fram. Sen klickar jag. Efter klicket så tar hästen huvudet emot mig igen. Och sen får den godis. Eller hur? Och då har jag ju inte fått en ren loop. Utan då har jag fått en skräpig loop. Jag har fått in skräpbeteenden. Och då behöver jag liksom tajta till loopen. Eller göra det så pass mycket lättare för hästen. Så att den inte hinner med de här skräpgrejerna.
Du, tajta till loopen. Det fick man bara tänka att, jag vet inte, ett rep som man snör ihop.
Eller hur? Det ska bara stå på tajt. Så att det inte får plats med något fel.
Okej.
Det skulle kunna vara den absolut, absolut tajtaste loopen någonsin.
Ja.
Det är att äta konstant ur min hand.
Ja.
Vi har äta. Vi har äta. Vi har äta. Eller hur? Vi får inte plats på något annat.
Jag försökte faktiskt prova konstant mat där häromdagen. Mm. Och bara hålla handen och putta godisar i handen. Mm. Han tyckte det var jätteknepigt. Han liksom tog godisen, tog bort huvudet, tuggade klart, kom tillbaks, tog nästa, ja. Tog bort huvudet, tuggade klart. Ja. Jag bara, det här är en bra idé, David. Så här gör vi. Han bara, nej. Ja.
Ja, och det är absolut en teknik som vi behöver öva på.
Mm.
Att bara kunna äta ur min hand en stund. Vilket också kan bli som en liten semipaus mitt i träningen.
Ja, men faktiskt. Mm. Och om det liksom blir, hästen kanske blir stressad eller någonting händer. Men bara stå och mata går ju också. Det är inte kanske i alla situationer man har att hästen kan äta hö eller gräs. Eller, eller den kan inte gå ifrån eller den måste stå nära dig. Men vi måste liksom bara varva ner ifrån det som eventuellt hände. Så går du liksom att stå, om man nu har lärt häst till näst att äta från en hand och bara lägga mer godis eller mat, vi använder ju sällan godis men mat i handen, så går det att ha det som en liten minipaus.
Absolut.
Tills det är lugnt igen.
Utan tvekan. Och då hinner jag ju klura lite på vad jag ska göra härnäst.
Mm.
Och då tänker jag att men där, från ätandet så kan jag ju få jag kan ta bort min hand, hästen är kvar med huvudet där, ta tillbaka min hand. Eller jag tar bort min hand, en target är framme, hästen duttar på targeten och handen är direkt där igen.
Mm.
Så att hästen har inte möjlighet till att göra någonting annat emellan.
Mm.
Och här kommer ju också miljöarrangemang in. För att om jag till exempel inte står så nära min häst utan att targeten är mellan mig och hästen. Då är det lättare att nosa på targeten och dutta på den än att nosa på mig.
Mm.
Eller om jag ger mat i en krubba. Och är på andra sidan staketet. Då finns det inte heller möjlighet till att det blir fel.
Mm.
Eller hur? Så att mycket av det här, hur kan vi få se till att hästen gör rätt. Är ju också upplägg. Att träningsupplägg rent miljömässigt. Var står jag?
Mm.
Var får den mat? Vad finns det för prylar? Så att det blir uppenbart för hästen vad den ska göra. Var den ska vara. Och då får det inte heller plats med skräp.
Mm.
För det mesta.
Alltså jag blir taggad nu på att göra en, ska man säga, en kort träningssekvens. Alltså på något sätt, något enkelt. Men att bara för att ha fokus på hur kan jag göra det här så rent som möjligt.
Mm.
Kan inte vi ge oss själv en, alltså du har ju säkert någon film sen tidigare också. Men om vi nu skulle så här, nu går vi ut, jag ska till min häst nu precis efter att vi har slutat prata. Mm. Och så tänkte jag, men då filma en liten snutt.
Och få rena loopar i vilket beteende som helst, det spelar ingen roll.
Ja, och då kan man ju liksom bara få öva på liksom ren loop hur det, och bara för att få in hur det känns. Så kan man ju välja någonting som man hästen egentligen och man själv kan sen innan. Men liksom, hur får jag det här att bli helt rent?
Ja, eller hur? Och bara apropå så här, den tajtaste loopen är typ äta konstant.
Mm.
Och om vi bara har som exempel då, hur kan en ganska lång loop eller en ganska komplicerad loop se ut? Då tänker jag på den här kedjan, apropå kedjor, som jag tränade tidigare i sommar.
Just det. Mm.
Där min häst får en godis och därifrån så går den ifrån mig och jag står kvar, går till en target, lägger targeten över en bom.
Mm.
På andra sidan bommen. Går vidare därifrån. Över en vippro. Går vidare därifrån. Till en tunna. Mm. Då klickar jag. Och han står kvar och väntar på att jag ska komma tillbaka. Hela vägen fram till tunnan. Och där får han godis.
Mm.
Så då har man ju fått in väldigt många beteenden.
Mm.
Men jag har fortfarande rena loop-tänket.
Mm.
Jag vill fortfarande inte ha någon skräp där. Mm. Skräp där skulle kunna vara att. Han har ätit godiset, men innan han börjar gå till targeten så buffar han på mig eller tittar på mig och tvekar och sen går han dit till exempel.
Ja, jag tror att jag vet här, jättekonkret en grej så här, som jag ska träna nu när jag kommer till stallet är liksom, konstant mata, kunna då sluta med det och att han går fram till en tunna. Nu har vi ju tränat på att gå till en tunna, men det är ganska länge sedan vi har gjort det. Men ja. Att kunna gå ifrån mig till en tunna när jag slutar mata.
Ja. Och hur ska vi lägga upp det då? För att, jag tänker att det är ganska sannolikt att du matar honom, du slutar mata honom och han förstår så här, hallå, kan jag få mer?
Mm.
Och prata med dig om mat innan han börjar säga, åh, ska jag gå till den här tunnan?
Mm.
Så frågan är, hur ska vi göra det upplägget så att vi inte får något skräp överhuvudtaget?
Mm.
Vad säger som en baklänges kedja?
Ja, just det.
Så att vi börjar med att äta på tunnan.
Mm.
Äta på tunnan, äta på tunnan, äta på tunnan.
Mm.
Gå en liten bit ifrån, gå tillsammans till tunnan, äta på tunnan. Mm. Gå en liten bit ifrån, gå tillsammans till tunnan, äta på tunnan.
Mm.
Och sen se om du kan, om han kan börja orientera mot tunnan. Och det kan ju också vara att han kanske inte går alls. Utan du matar honom lite åt sidan från tunnan.
Mm.
Och se om han kan liksom ta tillbaka huvudet mot tunnan. Klick, ja, och godis mot tunnan.
Mm.
Så att man kan shapea det här lilla momentet på ett sätt som gör att vi inte får in något skräp överhuvudtaget. Eller att man får liksom några andra beteenden emellan.
Mm.
Han blir osäker och tveksam.
Mm.
Det skulle kunna vara ett jätterolig sån här liten hemläxa.
Mm.
Och bara utforska, hur kan jag lägga upp det så att det inte blir någon utsläckning, så att det inte blir någon skräp.
Mm. Mm.
Och sen längre och längre och längre bort.
Mm.
Det är lättare sagt än gjort.
Ja, det, jag ser för mig, nu bara tänker så det knakar här. Ja. Jag ser för mig det. Och så tänker jag också så här, varför vill man träna på det här då? Varför vill man träna på att kunna, liksom, att en häst går till en tunna? Vad ska man använda det till? Kan vara en fråga som många ställer sig. Mm. Vad är syftet med det?
Jag tänker att det är så användbart i många situationer.
Ja.
Dels är det skönt om hästen kan gå ifrån mig till en pryl.
Ja.
Det kommer jag kunna ha användning av även när jag rider, till exempel. När inte någon... För hästar har ofta väldigt mycket historik av att gå bredvid människa. Gå med människa. Håll sig nära människa.
Mm.
Och speciellt då när vi tränar belöningsbaserat, så är den väldigt motiverad till att vara i närheten av oss. För det är där godisarna dyker upp.
Mm.
Eller hur?
Men även i deras naturliga miljö så går de till saker. De går inte promenad som människor gör bara för att gå promenad. De går från den här grästuvan till den där grästuvan. Så det blir ju också ett mer naturligt beteende att gå till någonting.
Mm.
Eller gå från någonting och till någonting. Där det
hur, och då kan vi, och vi kan ju använda det. Jag använder mycket så här tunnor i hörnen på paddocken till exempel. Ja. Så jag kan få att hästen går på spåret. Och tycker att det är väldigt användbart att ha belöningar på specifika platser.
Mm.
Eller när jag ska ut sen. Mm. Ja, det finns många användningar.
Jag red ju in min häst med tunnor.
Eller hur?
Han kunde gå mellan... Alltså jag, då när vi hade tränat så mycket på, jag tror han fortfarande kan det för jag har gjort så mycket. Så kunde jag liksom ställa upp tunnor i en cirkel. Och han gick själv mellan tunnorna så länge det fanns godis på dem. Och då kan jag ju liksom lägga in både sväng med... Liksom, ta, när han svänger mot nästa tunna så kan jag ta liksom i tygeln och visa att men det här är samma signal eller startsignal, eller det är många saker faktiskt man kan träna in,
eller hur? Superanvändbart.
Ja.
Och varför ska vi göra det här då med rena loopar, eller varför är det så viktigt att få bort det här skräpbeteendet? Det vi behöver tänka då är att skräpet i loopen, så den här lilla buffen eller det här lilla nafset som kommer innan hästen gör själva sig beteendet, det blir förstärkt i en kedja i loopen.
Mm.
Så att skräpet som är där blir oavsiktligt såklart, men det blir förstärkt därför att det leder till att det kommer godis så småningom.
Mm.
Och det här skräpet som är kvar, om vi liksom träna med lite skräp i hela tiden, då kan det vara ganska svårt att få bort det. Speciellt sen när vi ska höja kriterier, vi gör det svårare för hästen.
Mm.
Då är det ganska sannolikt att hästen går tillbaka till just det här lilla skräpbeteendet som finns med där i träningshistoriken.
Mm.
Och vi kan inte sudda ut det.
Mm.
Och det märker vi ganska ofta att när vi höjer kriterierna, då dyker skräpet upp.
Just det.
Mm. Eller hur?
Mm.
Så att det blir helt enkelt svårare att shapea därifrån.
Mm.
Därför att skräpet finns med historiken. Så det är också en bra anledning till att vilja träna rena loopar. För då är det mycket lättare att göra det svårare sen. Mm. Utan att det blir fel.
Mm. Och det kan ju vara att vi inte har sett det där lilla skräpet. Och sen när vi höjer kriterien. Men varför gör min häst så här nu plötsligt?
Ja, det var gamla grejer. Det var länge sedan han gjorde så här.
Ja.
Så där har han inte hållit på hur länge, på mm. månader, år. Mm. Eller hur?
Mm.
Och det finns där. Mm. Det är... Och jag har massa skräp i min träning sen innan, sen tidigt.
Mm. Mm.
Därför att jag har inte lyckats göra rätt från början. Mm. Vem gör det?
Ja, precis. Och sen man måste ju få börja någonstans också. Men
ja.
Man ska ju lära sig själv. Det är inte bara hästen som lär sig, det är själv som lär sig också.
Eller hur? Ja. Och det är klart att man kommer göra fel. Och jag har gjort jättemånga fel.
Ja.
Och det är helt okej. Och det är klart att vi klarar av att träna ändå. Det gör inget om det blir fel. Nej. Det ordnar sig.
Ja, precis.
Men nu när vi vet om det här så kan vi hålla ett öga på det. För att underlätta för oss själva och underlätta för våran häst.
Mm.
Eller hur? Så att det framåt i tiden i alla fall blir mindre sannolikt att vi tränar med skräp i loparna.
Mm. Och sen igen, som du börjar med att säga lite så här, ja, men det beror lite på vem man är, vad man vill. Så kan det vara att det spelar inte så stor roll med de här skräpbeteenden. För att man kanske inte antingen bryr sig eller de är inte så stora att man skadas inte av det. Mm. Eller att man har ingen behov för att göra så specifika saker med sin häst.
Eller hur? Och det är helt fint såklart. Det som jag tänker att man får fundera lite på, det är att oftast är sådana här frustrationsbeteenden eller skräpbeteenden är ju sådana saker som andra människor kan uppleva ganska jobbigt. Mm. Till exempel om hästen buffar eller nafsar, skrapar. Mm. Och det finns då en risk att om det finns andra människor som hanterar hästen, att hästen då blir bestraffad för de här beteendena.
Just det. Mm.
Eller att man gör det själv för att man tröttnar på det.
Ja.
Eller hur? Och bara sluta. Och så puttar man bort hästen eller till och med slår den för att man orkar inte mer.
Nej.
Och det är väl det som jag tänker att man får fundera lite på. Så att hästen gör ju det här för att den har blivit förstärkt för det. Mm. Även om vi inte gjorde det avsiktligt.
Mm.
Så har det här hänt. Och det är såklart fine. Men det är upp till oss till att skapa situationer där att hästen inte riskerar att bli bestraffad.
Mm.
Eller hur?
Mm. Mm.
Ja.
Nu har vi snart pratat i 40 minuter faktiskt.
Det eller hur? Jättekort. Jag känner också att nu får vi sluta prata.
Ja. Ja, men om man vill... Alltså nu är det ju snart tid för att börja en ny vägledningstermin. Och de brukar bli snabbt fulla, så det är bara att hoppa på så snart ni kan. Och då får man ju individuell vägledning hela tiden. Alltså det är ju som att ha en tränare i fickan typ.
Eller hur? Man får ju feedback veckovis, så det är väldigt tät kontakt.
Ja, i tillägg till, vad heter det?
Allt material.
Ja, och Ridesome tänkte jag på.
Ja.
Men vad är Ridesome? Det är ju en lektion fast på videosamtal kan precis. Man säga.
Ja, så man ställer upp sin telefon och så ser jag medan ni tränar och kan prata samtidigt.
Mm.
Så det är som att jag är med i paddocken och tränar.
Hur bra som helst.
Ja, så om man interesserar på det så finns det mer information på relationsträning.se och så får man klicka på vägledningsterminen.
Då skriver man relationstraning.
Det går bra att skriva träning också.
Går det? Ja. Kan man skriva det på...
Ja.
Jaha, det är ju perfekt.
Eller ja, det spelar ingen roll.
Jaha, nice.
Så kommer ni till rätt hemsida förhoppningsvis.
Okej, vad bra.
Eller hur?
Ja, nej men det är kul.
Kul, men vi hörs, Anna.
Vi gör det.
Hej då.
Hej då.